Varmt välkommen till Fantastisk hälsa. Mitt namn är Johan Erklem. Jag är kock och matentreprenör.
Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
Och jag heter Nils Persgård. Jag är performance coach, kostholdsvägledare och idrottsutövare.
Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Idag ska vi prata om någonting som jag tycker är väldigt kul och spännande område. Och det är motivation. Och med oss idag har vi Annika Witt som jag hörde för någon vecka sedan. Hon har ju nyss släppt en bok som jag skrev om sist. Som då heter Hitta din superkraft, är det så? På svenska, ja. Kan man säga. Precis. Och den handlar i stort sett mycket om motivation, kan man säga.
Det gör den. Det är en bok om motivation. Alltså, superkraft är ju motivation.
Ja, precis. Ja. Det är kanske svårt att hitta sin superkraft utan att vara motiverad, eller?
Ja, det är ju det. Alltså, jag skrev ju boken fördi jag, i utgångspunktet har jag hela livet mitt varit väldigt motiverad, alltid liksom, haft massa drivkraft. Och så kom jag till ett sted i livet hvor plötsligt jag inte hade någon drivkraft, alltså ingen motivation, och jag bara syns livet var skikligt trist och tänkte att okej, okay, men då har jag väl kommit dit i livet då. Ja, för bara hålla ut, liksom blivit vuxen, fått barn, gjort alla de morsomme tingena, nu är det inte mer moro igen, så nu ska jag bara tänkte att resten av livet skulle bara vara skikligt omotiverande och bara göra det jag måste göra utan någon glädje och livsgnist. Det är hela bakgrunden egentligen för att jag ändte upp med att dyka in i mental träning och det fältet där och blev nyfiken på vad det är och vad det kan göra för oss. Och jag skönte bara att det är så många som sitter där då, som egentligen lever ett liv de inte är förnöjd med. Det är sån, okej, det kanske ok, så gläder vi oss till att liksom, ta ett glas vin på fredagskvällen eller se på den serien på Netflix eller ja, göra de resor på ferie, så är det det man gläder sig till, men livet i sig själv har inte någon grist eller glädje. Men det är tillgängligt för alla, bara vi vet hur vi ska jobba för att få det till. Men jag ser att allt för många sitter fast i ett liv hvor du bara egentligen har gitt upp då, för att nej, men det är ju inte gøy längre, jag har inte den gnisten, och så bara subber man och går igenom livet.
Precis. Nu är det säkert många som sitter och tänker, okej, kom till poängen, hur hittar jag motivationen? Ja. Så jag har ju några tankar om motivation. Det är kul att höra. Hur tänker du runt motivation? Hur hittar man då sin inre motivation?
Ja, så alltså, det är ju inte sant, det är flera ting jag snackar om i boken och flera ting som liksom är viktiga när vi snackar om motivation. För många så handlar det kanske om sån bara få motivation till att skriva färdig en rapport på jobben eller en masteruppgave eller motivation till att träna, och det handlar lika mycket om det. Och se också att motivation också handlar om hela livet och hur du känner dig i livet, ikke sant? Vaknar upp på morgonen med glädje och är klar för dagen, eller vaknar upp och bara åh nej, ända en ny dag. Så det är liksom hela den livsglädjen din. Väldigt mycket av det, för att liksom skissera upp det, så har vi har inre motivation och yttre motivation. Och med yttre motivation så kan vi få till massa. Vi kan drivas till att uppnå mål med yttre motivation, och yttre motivation är mer det att vi jobbar för att uppnå kanske ett bättre utseende eller mer pengar, högre social status. Det kan också vara frykt för att något ska gå galt. Det är en sån fryktbaserad motivation, och det kan driva oss till att få till väldigt mycket. Men det som sker när vi drivs av den yttre motivationen är att det ofta går över i det vi kallar för negativt stress, för det kommer inte från inre glädje, det kommer för vi känner att vi måste undgå ett eller annat farligt, undgå att bli blakk för exempel, eller undgå att lägga på oss och bli tjock, undgå ett eller annat som är lite skummelt, eller att vi liksom stressar för att vara bra nog och prestera nog. Och det är ofta väldigt det handlar väldigt ofta om negativ stress, och det för ja, helt grejt, och vi kan uppnå mål bara väl liksom bita tänderna samman och vara såna, men det är inte bärkraft i längden. Och den inre motivationen är ju den verkligen verkligen superkraften som vi uppnår när vi går in i oss själva och finner att okej, men hva er det egentlig som er viktig for meg? Hva er det livet jeg har lyst til å leve? Hva er mine drivkrefter? Hva er det som fyller meg med en følelse av mening da, og energi? Hvilke ting i livet er det? Og hva er det jeg kan skape av mening i mitt liv? Når vi begynner å dykke inn i det, så kommer vi jo til kjernen av det som er oss, altså det autentiske jeg, det som fyller oss med glede og energi, og for deg og meg så vil jo det være ulike ting, selv om det ofte er en del ting som overlapper, og du er også sikkert kjent på det når du har gjort noe som går på tvers av dine verdier, kanskje du kjenner på en følelse av at det er feil, at det mangler mening, at det er tomt, at liksom energien suges ut av deg, versus når du gjør noe som er sånn, dette her stemmer med alt det som er viktig for meg, så bare fylles du av en fantastisk energi. Og så er det klart at det er jo gråsoner her, det er ikke sånn enten er du 100% indremotivert og alt er bare flyt og god energi, eller så er du yttremotivert. Det er jo selvfølgelig en skala, hvor du kan være ulike steder. Men jo mer vi lever livet vårt etter det som virkelig, virkelig er våre drivkrefter, våre styrker, våre verdier, det som fyller oss med mening, jo bedre energi vil vi ha, ikke sant? Vi går mer over i det positive stresset, mer over i flyt, det er bra for helsen, det er bra for humøret vårt, det er bra for hvordan vi er med de rundt oss, og det hjelper oss til måloppnåelse. Stress over tid tar fra oss så mye, det tar fra oss kreativitet og empati og kjærlighet, evne til å løse problemer. Det er jo negativt for helsen vår, ikke sant? Så det er så mye vi kan si hvis vi liksom ser på liksom livet generelt. Om du, mye av det du gjør er styrt ut fra den ytre motivasjonen, så har du det ikke så godt som det du kan ha det når det er flyt og glede på innsiden.
Ok, men om man... vi har väl pratat om det också kanske när du har varit här i podden innan. Jag tror du pratade om tacksamhet, men när du pratar om inre motivation då tänker jag automatiskt som ikigai och sånt, att man då ska hitta vad är liksom purpose. Det kan ju vara lite komplicerat att hitta vad det inre motivationen är. En sak som jag tänker i alla fall som kan vara en problemställning för många är att samhället är det, eller har i alla fall varit, och kanske är det lite under ändring allt som håller på att hända, men är ju designat för att man ska jobba massa och arbetsgivaren kräver massa och hela strukturen är ganska stressande. Så att det kan hända att när AI tar över och alla börjar jobba mindre så kanske det blir lite annorlunda. Då kanske vi är på ett stadium där vi människor borde vara. För att det är kanske lite svårt, och så kanske man har hamnat i ett jobb som man kanske inte trivs i, och så hamnar man i det lilla hamsterhjulet, att man bara tickar på. Hur ska man då kunna... För det är kanske det som är skrämmande. Okay, nej, jag säger upp jobbet så ska jag finna ut av mig själv. Liksom. Vad vill jag liksom?
Ikke sant? Og det er det mange som poengterer. Når vi skal leve et liv etter våre verdier, da, og det som motiverer oss, så betyr det ikke at det... Alt må være 100% i harmoni med det vi har på innsiden. Men det handler veldig ofte om at vi er bevisst på hva som gir oss noe, hva som ikke gir oss noe. Hva går på tvers av verdier? Hva er det som gir oss mening? Og med den kunnskapen så kan vi stå veldig lenge i situasjoner som kanskje ikke er ideelle. Ikke sant? Du kan kanskje ha en jobb, kanskje det er ikke drømmejobben, men den gir deg, hva da? Den gir deg økonomisk trygghet som gjør at du kan ta vare på familien, gir deg kanskje muligheten til å drive med hobbyen din etter på fritiden fordi du får penger til det. Så der, vi må se på totalregnestykket. Hver eneste ting du gjør i livet er nødvendigvis ikke kjempegøy, men på et eller annet vis så kan du finne mening og motivasjon i det, fordi det bringer deg på veien til det andre i livet ditt som er viktig. Da. Så det er et puslespill.
Ja, verkligen. Ja, jag gillar ju att hämta sån guldkorn lite här och där. Alltså dels så tänker jag när du säger det att jag kan inte lägga till liksom, pröva att få några saker på plats. Jag gillar det begreppet som lifestyle design, lite som Tim Ferriss har på med för många år sedan. Att man, om man jobbar hos en arbetsgivare, då, hur kan jag designa så att jag inte behöver göra för mycket? Alltså så att jag gör så att arbetsgivaren är nöjd, men ja, kanske ingenting mer. Då. Så att jag har energi till det som är mitt intresse, min ikigai och sånt, om man nu är den sektorn. Mm. Och så gillar jag också den här Atomic Habit, gillar jag också den boken där om gör det enkelt för dig och gör det som är bra för dig. Så man har funnit ut vad som är bra, så bara pröva att lägga till rätta så att det är jätteenkelt att göra de saker och svårt att göra det som du vet är dåligt för dig. Så jag gör i alla fall ibland, alltså ibland in väldigt mycket olika som jag snappar upp lite här och sånt. Men
absolut.
Man kan ju designa sitt eget liv egentligen. Så länge man har lite verktyg hur man går tillväga.
Ja, det är väldigt sant. Och så är det sånt, okej, ju mer du bygger upp av den inre motivationen din, det vill ha en fantastisk effekt på din evne till att fokusera när du först är på jobb, istället för att du sitter och surrar och scrollar på sociala medier. Du blir mer effektiv, du får, det är bra för hälsan din, du blir mer optimistisk, du har alla dessa positiva ringvirkningarna. Så ja, kanske inte jobben din är den bästa, men du är på plats i allt annat i livet ditt och du vet varför du har den jobben. Och när du har den inre motivationen så går du på jobb och du levererar bättre, du är mer fokuserad och får bättre resultat när du har byggt upp den inre motivationen som då igen gör att okej, kanske du kan flexa lite på jobb, du får leverera det du ska, kanske du kan ha mer fritid, ha lite hemmakontor så länge du levererar det du ska leverera, så blir en sån positiv spiral. Jag snackar mycket om det och liksom finna ditt varför och det hänger samman med ikigai och all de ting vi har snackat om. För någon, vi är alla olika, vi har haft olika uppväxt, vi är olika genetik, vi är skrudda samman olika. För någon så handlar det om okej, vårt varför om och liksom några svåra visioner, men det må inte vara det. Det kan rätt slett bara vara det och förbättra dig själv, det och jobba för att varje dag bli en bättre version av dig själv. Kanske det är det som ger dig meningen i livet. Och som jag liker att si också på den lokala Kiwi-butiken jag handlar på, där är det två stycken som jobbar där, eller hon ena har slutat nu, men vet du vad, disse två människorna, en jente och en gutt, de är sån, de sprer så mycket glädje, de är sån, hej, och så börjar de snacka med alla och de är vänner med alla och det är bara sån, jag vet inte vad deras varför är eller vad som ger dem mening i livet, men jag tror det handlar om att ge andra glädje, ikke sant? Så det trenger inte vara något större eller mer än det. De går på jobb varje dag och smiler från öra till öra och sprer så med glädje. Så det trenger inte vara mer komplicerat än som så.
Ja, men bra. Men jag tänker också att det är ett bra exempel. Jag tänker att många kanske blir liksom lite förvirrade på vad framgång och lycka och allt det här grejen är och som man ska skapa den motivationen, till exempel att man följer med sociala medier kanske några kändisar och så ser man bara en liten bit av en person som ser ut att vara jättelycklig hela tiden, men statistiskt så kändes det några av de mest olyckliga människorna till exempel. Och liksom att man som ung då, speciellt ung tror jag, att man har då svårt att förstå vad som är liksom verkligheten och vad som är en liten nyans av verkligheten. Det ser jag med. Sen sagt, som jag också tänkt när man reser runt lite, när man är i lite mer primitiva områden som är vanligt Nepal och Bali och sånt, så vill de barnen av oss nere, vi vill flytta till västvärlden, vi vill inte vara här. Och det är också lite sorgligt att man tänker, men är det så bra i västvärlden? Vi är ju sjukast av alla och liksom, det kan vara liksom förvirrande i hela världen som du drar en till ett sak som man tror att okej, men det där är motivationen, så där ska man bli. Men den riktiga motivationen borde ju vara, jag tror det är så starka krafter som får oss till att förvirra oss också. Så som jag tänker.
Ja, det är det. Och de starka krafterna är ju gamla programmeringar som vi har haft med oss någon miljoner år. För någon miljoner år sedan så var det var lite mat, det var knappt på resurser, det var många faror. Och vi trengte att vara programmerade till att hela tiden ville ha mer. Hvis vi hade varit late och tillfredse så hade ju inte vi människorna giddet att gå i flera dagar för att fälla en hjort. Så vi har den programmeringen i oss att jag har för lite, jag trenger något mer och det är bättre, gräs är grönare på den andra sidan. Det ligger ju i alla människor. Och hvis vi inte är bevisst, och det trenger inte att styra oss, men det vill göra det hvis vi inte är bevisste. Och dopamin är ju hjärnens valuta. För hjärnan så handlar det om att få tag i mest möjligt dopamin, för det är det som hjärnan förbinder med överlevelse. Finner denna bikuben med honning, finner denna busken, så ender vi upp med hela tiden jakta och hela tiden jakta. Och det är bara för att det funkat för 2 miljoner år sedan. Och så lever vi ett samfund idag där dopamin flommer över, det är skiller till dopamin överallt, mycket mer än vårt system är laget för att tackla. Det är en, alltså det kan vi snacka lite om också, men dopamin är vårt, det när vi får så mycket tillgång på dopamin som vi inte har jobbat för, men som bara vi trycker på en knapp och så är det massa tillgång till dopamin, det gör att dopaminet vill spike väldigt raskt och så vill det ta oss ned i en dal etva, som gör att vi får kanske angst, depression, känsla av tomhet, känsla av craving, känsla att ting är fel och galt och att vi manglar energi. Så det kan vi så snacka lite om etva, men vi är rätt och slett skapt for å leve i en verden med få ressurser, og så lever vi i en verden med mange ressurser, og det skaper ekstremt store problemer for oss.
Mm. Ja, det er det jeg tenker at man kan ta det og trykke vinkel som helst, men det er liksom, det er en kompleks värld, og vi har inte levt så här så länge. Om man bara ser hur mycket, man tänker okej, man ska hitta sin inre motivation, och så är det så många, speciellt ungar som sliter med psykisk ohälsa och sånt där, att det är svårare att leva i den. Det är kanske mycket det som du sa, social media, att allt är så synligt och det är lättare att skapa ångest och få en bild av att livet ska vara på något sätt. Mm. Något som jag tänker funkar i alla fall för mig, eller som jag också pratar om, men som jag tycker en hoppas att det blir mer av i framtiden. Det är ju så att norrmän är ganska bra på att gå på tur. Alltså komma mer ut i skogen. Mm. Att det blir ett sätt att alltså resetta systemet på ett sätt att få lite mer klarhet. Jag vet hur mycket Hemsedal till exempel. Att du har liksom stora berg, stor utsikt. Det gör någonting med hela systemet tycker jag. Mm.
Ja, och det är ju så mycket forskning som visar att vi tränger. Det är dagsljus, det är lyset, det är naturen. Det är det att vara ute och beväga oss. All de tingene vi trenger. Det er veldig mye vi kan si om helse, både mental og fysisk helse. Jeg vil anbefale den boken, jeg har referert en del til det i min bok, en bok som heter Dopamine Nation av Anna Lemke. Og hun har jo forsket en del på dette og viser det at okay, dopamin, det, når det frigjøres, så gir det en sånn spike, ikke sant? Det gir en sånn en dopamintopp. Det som skjer med en gang etterpå er at du går ned, la forestille at du har et sånn grunnivå av dopamin, da, en sånn flat linje, og når du da ikke sant, gamer eller er på sosiale medier eller spiser noe salt, søt mat, så får du en sånn dopamintopp. Men den tar deg veldig fort ned, og den tar deg da nedenfor ditt baseline, som gir denne dopamin-nedtur-følelsen. Og når det skjer, så er hjernen sånn, åh, dette er ubehagelig, så at jeg føler meg tom, det er liksom masse ubehag. Hva gjør jeg da? Jo, jeg må fikse det. Og hjernen går til den raskeste kilden den kjenner til, og får gode følelser igjen, som er den raske tilgangen til dopamin. Og så fyller du på med mer av det du akkurat har gjort. Og det gjør bare at nedturene blir større og større, og til slutt så kan du sitte fast i en kronisk tilstand av liksom, angst og depresjon og følelse at livet er meningsløst, og det er rett og slett bare en dopamin-nedtur. Og det forskningen også viser, da, som er litt spennende, er at det, okay, hvis du for eksempel går en fjelltur, da, og så setter deg ned med dette glasset med rødvin, eller spiser sjokolade, eller hva det nå er, så, ja, så får du en dopaminspike, men den tar deg ikke ned i denne dalen etterpå. Da lander du bare igjen på ditt grunnivå, fordi du har gjort et stykke arbeid, kjent på en form for smerte først. Og det er jo logisk å liksom, tenke tilbake til, okay, forfedrene våre, de gikk to dager før de fikk denne hjorten. De satt jo ikke bare stille rundt leirbålet og fikk den trøkket inn i munnen, de hadde gjort en innsats først, og det er det systemet vårt er laget for å takle, ikke for å få fri tilgang til dopamin, men rett og slett jobbe for det først. Så, og det er også en enda grunn til at det å komme seg ut og bevege seg, jobbe hardt for ting, da, og ikke bare gå for den letteste tilgangen til belønningen, og det er kjempeviktig for den mentale helsen.
Ja. Ok, men... Ja, men en tanke som jag har då, nu när vi var inne på det med naturen och sånt. Nu är jag i vår stuga, nu sitter jag på ett ställe för att spela en podcast, men mitt ute i skogen. Och som jag märker då är att när man kommer ut och sånt i naturen så kan man få lite bättre perspektiv. För att ta bort så mycket distraktioner och grejer. Okej, vi har ingen el, vi har ingen... Det är ute i toaletten, liksom mitt vid en sjö. Liksom. Märker jag att det händer med kroppen. Så att man säger sån, okay, så det kanske kan vara ett verktyg om man vill försöka finna ut av saker och ting har kommit bättre tillstånd för att känna på vad man vill, hur man vill ha det och hitta kanske sin inre motivation. Men hur ska man hitta den där inre motivationen? För att jag tror väldigt många som jag möter som man frågar, ja men trivs till jobb, går det bra? Liksom, oh, det är bra, liksom, man bara tycker ut, jag vet inte riktigt. Alltså folk har inte en aning kanske nästan vad De går liksom på och tickar och går. Och om man då hade varit... För det, ibland kan man liksom tufft att sitta med liksom... Med kanske den frågan, okej, vad vill jag egentligen? Vad betyder någonting för mig? Det blir nästan lite så skrämmande. För då måste man tänka på att möta det och liksom... Är jag lycklig? Nej, okej, shit, jag är kanske inte lycklig. Så att folk är kanske lite rädda att öppna den dörren till att finna vad den motivationen också är. För då kanske de förstår hur olika de egentligen är. Det är liksom,
Mm, det godt poeng du tar frem der, og vi jo laget for å unngå det ubehagelige, så vi prøver å komme oss bort fra ubehaget, og sannheten jo at det gjør det bare mer ubehagelig, det gir jo bare mer smerte i lengden. Men det trenger ikke være så komplekst, ikke sant? Ok, ja, vi tenker at det må være stort og mitt hvorfor og meningen med livet, men det kan være veldig, veldig enkelt. Og det som lurt jo å ta det stegvis, tenke på det at det en prosess, jeg trenger ikke finne ut av det i dag, men begynne å bli litt mer nysgjerrig på meg, ikke sant? Og nå snakker vi kanskje om folk som voksne, har jobb, kanskje sitter litt fast i hamsterhjul, ikke sant? Så det sånn, ok, det som kan være en fin øvelse å gjøre, å sette seg ned og skrive ned, hva likte jeg å gjøre da jeg var barn? Fra 7 til 14 år eller 18 år, eller hva likte jeg å gjøre da? Gå tur, eller gå på epleslang, eller tegne, så bare få det ned på papiret. Uten at det må bety noe om at vi begynner bare å reflektere over. Fordi da vi var små, så var vi jo mer oss selv. Ikke? Da hadde vi ikke ansvar, vi hadde ikke regninger som skulle betales og jobb, men vi kunne gjøre det vi faktisk likte. Så begynne å skrive ned det. Og så kan vi snakke med folk rundt oss, altså familie og venner, og bare, ok, hva det du ser hos meg? Hva det jeg pleier å prate masse om? Hva det jeg engasjerer meg rundt? Og det ofte at vi, jeg ikke alltid bevisst på oss selv, ok, kanskje vennene våre bare, du prater alltid om dette, om du bryr deg alltid om, kanskje du alltid går og redder småfugler som har falt ned fra trærne. Mm. Det kan være så mange ting, så begynner du å få litt sånn, åja, men sånn, jeg jo faktisk sånn, ja. For ja, kanskje vi ikke har det perspektivet på oss selv, for det å ha perspektiv på oss selv vanskelig, og det krever masse refleksjon, men andre har lagt merke til ting hos oss, så kan vi skrive ned, hva sier venner, hva sier familie, hva det de ser hos meg? Og så kan vi også tenke etter, ok, hva det jeg engasjerer meg i? For et eller annet i livet er engasjerende. Om det at det mye trafikk i byen, eller om det bombingen på Gaza, hva det som engasjerer meg? Og det sier også noe om verdiene. Så sånn sagt, vi sikkert begynner å nøste. Tenk, det ikke noe man må finne ut av på dag én, men å begynne å gå inn i hva det som fyller meg med en følelse av at livet meningsfylt, jo når jeg går etter disse tingene her. Og så begynne å sette det litt sammen, teste ut, ok, kanskje jeg likte å tegne det jeg var liten, men hva med å melde meg på et malekurs da? Og så kanskje jeg aldri har malt før, kanskje jeg føler at jeg ikke har tid eller overskudd, men sånn, ok, men faktisk, jeg må prøve det ut. Teste ting om det noe vi liker. Kom, gå på malekurs, vi kan sjekke ut, ok, kanskje de første gangene så det litt sånn, dette rart, og jeg får det ikke helt til, og sånn, så går vi et par ganger til, så bare, nå begynner jeg å like dette, begynner å komme inn i det, og plutselig så oppdager vi at det her faktisk noe som virkelig fyller meg med glede. Så det en sånn prosess med å begynne å dykke litt inn i oss selv, og så se, ok, hvordan kan jeg ta dette ut i livet mitt, begynne å teste litt i livet. Kanskje vi prøver malkurs, og så bare, nei, det var ikke noe for meg, men kanskje det taekwondo som greia. Da tester jeg det da, eller kanskje det å begynne å gå fjellturer, eller samle frimerker, eller stille opp på frivillighetssentralen. Det kan være så mye, men et eller annet trenger vi å fylle livet vårt mer, som mer enn. Okay, kanskje du har en jobb som bare skikkelig meningsfylt, og den betyr alt for deg. Da det fint, men hvis du ikke har det, og du ikke har noe annet på fritiden som du kan engasjere deg i, så tenker jeg at det veldig lurt å finne det. For et eller annet vil trigge deg positivt. Da må vi også ut og teste hva denne ene tingen. Og et lite sånn stikkord som vi også ser, som forskningen viser og som erfaringen viser, at det veldig ofte så handler det om å ha en følelse av at vi til nytte for andre. Ikke sant? At vi bidrar i samfunnet på et eller annet vis. Ja, det så fint at du trakk inn dette med naturen, for mange så rett og slett naturen det som fyller oss med mening i livet. Det å være i kontakt med naturen, det trenger ikke være mer komplekst enn som så.
Ja, men det interessant. Jeg tenker noe som jeg tykker er litt kul også, den her, hva du gjort om du var økonomisk oberoende? Altså som et tankeeksperiment. For mange begrenser seg, for man tenker, men jeg måste ha pengar, det är det viktigaste, för annars ska jag inte betala min hyra och jag kan inte ha mat på bordet och sånt där. Den tycker jag är lite intressant, och så tänker jag att den kanske är mer relevant än någonsin i den tid vi går in i med AI och allt det som händer. För de här framtidsforskningen följde någon artikel där på i Sydney som är på forskare. De sa att det är väldigt många jobb som bara kommer att försvinna. Så det är väldigt många jobb som inte finns idag, som inte vet för det. Så jag tänker just där med lite mot lifestyle design, och du kanske bara kan hitta på ditt eget jobb. För det kanske kommer ett framtid. Nu kanske ska vara en skogsvandrare. Ta med folk på tur i skogen, gå promenad, alltså det, whatever. Liksom. Alltså vara lite kreativ. Och så inte bara, ja, men det funkar inte, så man måste ha det här jobbet. Ja, nu kanske, men framtiden öppnar upp för kanske nya möjligheter. Så dels så tycker jag den är lite spännande, att man kan hålla på liksom kan man vara lite kreativ med vad man vill syssla med. För sitt arbete, alltså som är idag, så tar det ju ganska lång tid, 8 timmar kanske. Det tycker jag egentligen för långt. Man kanske borde jobba max 6 timmar. För då kanske den tiden man kan ha fokuserad. Men ja, och det kanske blir medborgarlön, vi vet inte. Så det kan hända väldigt mycket saker. Men en annan sak som jag också tycker är lite spännande, som jag experimenterar lite med, det är som kanske också när man kommer i ett state av lite mer sån lycka. Nu pratar om vad man ska finna ut av vad man tycker om. Men också vad jag är glad. Bara sådana enkla saker. Jag har påläst en bok till Solo for Happiness med Mo Gavadi. Han tycker är en av mina favoriter. Och då hade han en sån uppgift. Skriv ner allt och bli lycklig av. Små grejer. Och så testade jag bara det. Liksom. Bara dricka en lite matcha te på morgon. Och så allt bara. Och så bara se min dotter. Och det kan också vara meningen till exempel. Som jag fick i alla fall en lite sån här aha om. Är det att okej, man är förälder kanske. Och så tänker man, oj, det är så mycket. Man ska hämta i barnhage och så stressa dit. Och, så man hinner nästan inte njuta av sitt eget barn. Och liksom, så att man, och så börjar man tänka, men vad gör man lycklig när hon är glad? Eller hon ler? Eller när hon gör ett eller annat? Eller bara jag ser en bild på min dotter? Så då tänkte jag, men okej. Okay, jag har ju så mycket lycka, så mycket typ av kanske ikigai bara i liksom sitt eget barn då. Men man kanske inte ser det för stressen och vardagen gör en blind för det. Så man måste komma ut och få lite perspektiv in på det. Att det kanske, som du sa, det kanske inte måste vara så hokus pokus. Det kanske är saker som du redan har också som är delvis. Det kanske inte bara en sak som är meningen, i alla fall som jag ser på det. Det kan vara flera saker som är meningen. Men du måste också öppna ögonen och förstå att det är något som betyder jättemycket för det. Som den här klassiska, okej, när en person dör, oj, jag saknar en person så mycket. Sa du att du älskar han eller? Nej, jag sa det inte. Eller, nej, okej. Okay. Du kanske skulle tänkt på det när den personen levde. Så att, det kan också vara lite observant på det man faktiskt har, tänker jag. Vad tänker du?
Ja, jag tänker, jag är helt, helt enig. Och det är en del ting vi kan si om lycka. Altså, vi var litt inne på hvordan samfunnet er og dette med at mange er ulykkelige, og det handler så mye om at vi har, tenker, et feil perspektiv, en feil tanke om hva lykke egentlig er. Ikke sant? Vi forventer at det skal være en sånn lykkerus hele tiden, og det er ikke fysisk mulig. Det er forklart i stedet med dopamin, det går opp og så går det ned. Det er veldig energikrevende for kroppen din å produsere disse lykkehormonene, så det er ikke meningen at du skal være høy på lykkehormoner hele tiden. Dopamin er hele tiden knyttet til det som er i fremtiden, som får deg til å løpe fremover og fremover. Mens det som frigjøres når du er til stede her og nå, takknemlig, det er helt andre ting, sånn som serotonin og oksytocin, og det vi kaller, det vanskeligere, endocannabinoids, som er da kroppens naturlige sånn bliss-molekyler, som er kroppens naturlige marihuana. Da. Og det frigjøres når du setter pris på det du har her og nå, når du har tilstedeværelse og takknemlighet. Det for å ha liksom den perfekte lykkecocktailen da, så er det en blanding av tilgang på dopamin som gir deg drivkraft og motivasjon, ikke sant? Det er energien på vei til noe, det skal gi deg energi for å bevege deg, for å komme til noe, men samtidig så dopamin gjør deg ikke lykkelig, det gir deg bare drivkraft og energi, mens det er denne tilstedeværelsen her og nå som gir deg disse andre lykkehormonene, som gir deg den komplette balansen. Så det er liksom det å balansere det og hele tiden ha en drivkraft og være på vei mot noe, men også stoppe opp og anerkjenne det du har der. Og så er det en annen ting som er viktig i forhold til dette med lykke. Vi mennesker er skapt for å være i bevegelse mot noe, ikke sant? Progresjon og utvikling. Den følelsen når vi er på vei mot noe, det er jo dopamin. Den følelsen når vi mestrer noe, er et sted hvor dopamin altså kulminerer, og så går det over i alle disse andre gode hormonene som serotonin og oksytocin. Og det er ellers aldri noen ganger hvor disse er til stede samtidig, bortsett fra i kreative prosesser, men ellers er det enten dopamin, enten så er vi på vei mot noe, eller så er vi her og nå. Men akkurat når du mestrer, så er det sånn, for den mestringsfølelsen, så er det et øyeblikk hvor du bare får alle disse gode følelsene samtidig. Og det er jo naturen som er smart, som er sånn, ok, hva skal til for at du menneske faktisk gidder å gjøre en innsats for at du skal overleve? Jo, jeg må gi deg litt dopamin og så alle de andre gode lykkehormonene. Mestringsfølelse er jo den deiligste følelsen. Og hadde vi ikke fått en belønning når vi mestret, så hadde sikkert ikke menneskeheten overlevd. Ikke sant? Så når vi skjønner det, så er det sånn, ok, hvis vi stagnerer, hvis vi ikke i bevegelse, hvis vi ikke lærer og utvikler oss og kan kjenne på mestring og fremgang, så mister vi denne livsgnisten. Altså, du kan ikke bare sitte og være takknemlig og alt så fint i livet mitt, fordi du trenger dette dopamin og gnisten også. Så det optimale en balanse hvor du har mål som du jobber mot, og du merker at du har progresjon, og du kan bare være at du skal forbedre deg selv, ikke sant? Sånn som jeg sa, men at du har noe som du jobber mot og kan kjenne på mestring, kan kjenne på utvikling, og at du samtidig balanserer det med å være takknemlig for det du har her og nå. Ikke sant? Det den optimale cocktailen av lykkehormonene.
Mm. Men en annen interessant grej som jeg bare tenkte på om du pratet om på Kiwi på matbutikken. Det her og som kanske också ska vara med motivation och lite lycka och sådana här saker, att du känner att du är en del av en större helhet. Till exempel att som när man forskar på de här blue zones och liksom åldern och allt det där, alltså med community och sådana grejer. De kanske har så många vänner för att de är så trevliga på den matbutiken, så blir de bemött med sådana som dig och som andra som vill smila tillbaka och prata lite med dem och sånt där. Och det borde ju också vara, det är kanske det som är motivationen, för att det här att glädja andra människor, det är också någon väldigt stark grej. Det kanske dras tillbaka till den här flockgrejen. Jag är en del av flocken. Jag är med dem. Jag sa någonting och den log till mig och sa något snällt tillbaka. Och så, det borde ju vara väldigt motiverande, tänker jag.
Ikke sant? Og det liksom bare det som gir de mening i livet, ikke sant? Og det fra disse viser at det, i alle disse zonene så er de lever litt avsondret fra resten av sivilisasjonen, så alle i samfunnet må være med og bidra, alle er viktige, og det gir en følelse av mening, og det er jo, som du sier, tilhøret til flokken, og det er til syvende og sist det som er det viktigste for oss. Hvis vi føler at vi ikke er betydning for de andre rundt oss, hvis ikke vi føler at vi kan bidra på noe som helst vis, så blir livet veldig tomt og meningsløst. Mm. Så det er veldig sant. Og så er det jo noen andre ting med motivasjon. Så jeg sa jo at det er to sider. Det ene er den der livsgnisten, og at du elsker livet ditt og har et bra liv. Men den andre delen av motivasjon er jo også det å få ting gjort. Hvordan får jeg faktisk gjort ting? Og det er klart at det kan godt hende du skal skrive en rapport på jobben som ikke er så veldig knyttet til din indre motivasjon. Er den knyttet til din indre motivasjon, så vil det være lettere. Så jeg skrev boken, og den er knyttet til min visjon som mentaltrener. Den er knyttet til min indre motivasjon, men likevel så er det ett år med stillesitting foran datamaskinen, og det har jobbing. Så det er klart at det er lettere når det du skal gjøre er knyttet til noe som er indre motivasjon, men uansett det å skjønne hvordan du jobber med hodet ditt for å bygge motivasjon, for å få gjort de tingene, komme deg ut på en løptur eller skrive den masteroppgaven, det er også en viktig del av dette med motivasjon og hvordan du trener opp det. Og det handler om mange ting. Det handler om mange ting, og der hvor, altså det som skoene ofte trykker for meg, er jo hvis jeg har ubalanse i mitt energiregnskap, ikke sant? Hvis du har sovet for lite, stresset for mye, går overskuddet ned, og når du mangler overskudd, så går det også ut over motivasjon. Så en av de viktigste teknikkene vi har i mental trening, den kalles avspenning. Og det handler om at du har gitt hode og kropp nok hvile, og hvis du ikke gjør det, så kan du heller ikke regne med at du skal ha motivasjon på topp. Ja, altså, du kan ikke ha begge deler. Du kan ikke liksom feste hele helgen, sove 3 timer, og så møte opp på jobb på mandag morgen og forvente at du skal være motivert. Ja. Så det er sånne ting vi trenger å ta med oss, og passe på at helsen og overskuddet er på plass. Hvis ikke, så vil det drepe motivasjonen, punktum. Og så er det ikke sant, det å sette seg mål, også en veldig viktig mental teknikk for å trene opp motivasjon og fokus og alt det. Har du et mål som er knyttet til mening, så er det mer motiverende. Og hvis du snakker om å liksom, okay, skrive ferdig en oppgave, så kan du lage små delmål, ikke sant, som handler om den oppgaven. Det må ikke være de store greiene som handler om meningen i livet. Men et mål, hvis du setter en tidsfrist, sier ok, nå skal jeg sette meg ned, og så skal jeg kun jobbe 2 timer fokusert, og så får jeg lov å gå ut og gjøre noe annet, så er det mye mer motiverende enn at du sier, nå skal jeg sitte her hele dagen og skrive på det her, som kan være ganske røft for mange. Så med målsetting så kan man gjøre ganske mye, men der, de fleste har mye å hente da. Ok, en, dette med avspenning, du trenger energi, hvis ikke så ryker motivasjonen. Men det andre er rett og slett å jobbe med tanken i hodet ditt. Fordi det som skjer med oss er at okay, hjernen skal spare energi, hjernen skal holde deg unna det som er ubehagelig, hjernen vil at du skal gjøre det som er lettvint og behagelig. Og når du skal sette deg ned da, ikke sant? La oss si at du skal skrive en rapport eller en masteroppgave, så fokuserer hjernen din veldig raskt på at dette er så mye jobb. Dette kommer til å ta så lang tid. Dette kommer til å være så slitsomt. Det er skikkelig tungt. Kjedelig å sitte stille og gjøre alt det. Og helt ubevisst så begynner tankene dine å kverne rundt det. Du lager liksom bilder i hodet hvor du ser liksom det svære fjellet av jobb som ligger foran deg. Og det som skjer da er at hjernen bare sånn, ok, du tenker at dette blir tungt og slitsomt, at du egentlig ikke har lyst, du ville egentlig vært ute og gjort noe annet. Hva tror du hjernen gjør da? Jo, du begynner å prokrastinere. For det er så mye ubehag knyttet til det, og hjernen vil hele tiden ha behag. Så er det sånn, å, telefonen, der får jeg rask tilgang til dopamin. Det er behag. Og så utsetter du og utsetter du, og så er det sånn, å nei, jeg må gjøre det her. Begynner du å få dårlig samvittighet, og du begynner å bli stresset fordi tidsfristen nærmer seg, og du har bare sittet og scrollet, du har ikke skrevet på denne oppgaven, og da knytter du enda mer stress og ubehag rundt det, og det blir enda vanskeligere for deg å pushe deg til å gjøre det, fordi hjernen vil ha deg bort fra det som er stressende og ubehagelig. Da er det mye lettere å rydde i sokkeskuffen eller gå og spise noe mat eller noe. Så det å begynne å bli bevisst på, ok, hva er det jeg fokuserer på? Fokuserer jeg på at dette er tungt og slitsomt og vanskelig, eller tenker jeg på resultatet det vi gir meg når jeg er ferdig med dette? Ved å begynne å endre på det vi fokuserer på og det vi sier til oss selv, så kan vi snu helt hva vi føler i forhold til å gjøre den tingen vi skal gjøre. Jeg synes jo ikke det var noe gøy å sitte og skrive bok. Det er en bok på 300 sider, og har tatt et helt år å skrive den. Det er jo ikke gøy, men hver eneste dag så jobbet jeg med å tenke konstruktivt rundt det. Jeg knyttet gode følelser til selve prosessen, det å jobbe hardt mot noe. Jeg tenkte på resultatet, når kunnskapen når ut. Og jeg tillot aldri meg selv å si at dette er kjedelig, dette er tungt, jeg har egentlig lyst til å gjøre noe annet, fordi med en gang jeg gjør det, så skaper jeg motstand, og da må jeg bruke viljestyrke for å få det til. Og viljestyrke er tungt, det krever energi. Og hvis du snakker konstruktivt rundt det du skal gjøre, til vil det være lettvint å gjøre det, da trenger du ikke bruke viljestyrke. Og en annen ting som er liksom spennende å legge til der også, er at dopamin, det er veldig subjektivt hva som frigjør dopamin. Salt og altså, søt og fet mat og sånn, det vil frigjøre dopamin hos alle. Men la oss si for eksempel at du har to personer, da. Den ene elsker å trene, og den andre hater å trene. Begge to tar på seg løpeskoene og løper en tur. Den som liker å trene vil få dopamin fra det. Den som ikke liker å trene vil ikke få noe dopamin. Så du bestemmer selv hva som skal gi deg dopamin. Så hvis du bare tenker at dopamin, den gode følelsen, kommer når jeg er ferdig med å skrive oppgaven, når jeg har kommet meg ut og får gjort dette andre gøye jeg skal med vennene mine, så er det bare da det gir deg dopamin, og så knytter du masse negative følelser til det harde arbeidet på veien. Versus hvis du snur det da, og like å knytte gode følelser til det harde arbeidet, og bare skjønne at det er en god følelse når jeg må pushe meg selv litt ekstra, og jobbe, sitte fokusert og skrive på den oppgaven. Og da frigjøres det dopamin også mens du gjør de tingene som kanskje før var litt kjedelige. Så summa summarum da, det er du som bestemmer hva som skal gi deg dopamin.
Ja, en sak som jeg tykker du var inne på, at man kanskje deler opp oppgiftene. Det som vi har sett på några som jag samarbetar med, det är ju det här just med gamification. Att man till exempel att man gör lite som ett spel. Så att man ska skriva en bok då. Så dela upp det i x antal sidor eller hur nu du vill göra det. Och så små, små delmål. Och sen när jag skriver det, då får jag göra, då händer det här. Det behöver inte vara att du ska liksom få något jättestort. Kanske du nu vet vad som gör dig lycklig, då får du dricka en kopp te. Eller det är en liten 10 minuter promenad i solen. Alltså små grejer, bara så att det blir som ett litet spel. Så då, för då blir det kanske en liten rolig resa också. För de flesta gillar den här spelgrejen när du får, så tar du en premium där och så fick du extra liv eller du fick en extra gadget. Ja, jag spelar inte så mycket spel själv, men jag gjorde det lite mindre. Så att sånt där kan ju vara lite kul också. Och så tänker jag också, det har du varit inne på, men jag stöttar 110% med så, det pratar ju alltid om den här podden med hälsa. Liksom, alltså, när du har sömnen på plats, jag märker ju själv, jag prioriterar sömnen väldigt mycket. Och när man får liksom svajningar i den, då går det ju inte. Även liksom, jag är väldigt motiverad i det jag håller på med dagligen. Men det spelar ingen roll hur motiverad man är om sömnen inte funkar. Och att man hittar, att man förstår liksom de här energidepåerna. Man kanske inte ska börja med en bok vid klockan 8 på kvällen. Utan när är kroppen som bäst för de flesta? Efter man sovit, när man har fått en god frukost och sånt där. Eller morgonträning och där. Ja, men kör på då. Det är det som är tråkigast. För då är ju kroppen i i bra fokus. Så också att man är lite så strategisk när man gör vissa uppgifter, tänker jag, kan vara lite smart i det hela.
Mm, väldigt, väldigt sant.
Ja, vi kan ju prata hur länge som helst. Nu kanske på tid och in av. Annars så spårar vi nu ut helt, tror jag. Men okej, okay, jag tyckte det var väl bra. Nu förstår jag lite hur du tänker. Det var bra också att sammanfatta det lite. Att det behöver inte vara liksom så här det stora och kräva motivationen. Liksom, nu ska jag rädda världen. Det kan vara lite enklare saker. Då kanske folk inte blir så skrämda för att det ska vara så extremt stor ändring. Så även om det är väldigt ändringar så kan man ju göra det successivt. Tänker du annat som avslutningsvis som du vill sammanfatta eller avsluta?
Ja, det är en ting till som jag tänker att det liksom har följt i motivation, och det är en ting som vi har snackat mycket om också för, det är detta med att ta ansvar i eget liv. Du själv, och det kan vara vanskligt någon gånger, men det är faktiskt bara okej, okay, det var inte en annans skyld att jag inte rakt bussen, det var min skyld, liksom. Det är inte en annans skyld att jag inte vill ta ansvar för vad vi känner och vad vi gör och vad vi får till eller inte får till. Det som är viktigt i förhållande till detta och motivation då, det är ju, liksom, dopamin. Det är motivationsmolekylet vårt. Det frigörs när du är på väg till ett mål för att du ska ha energi till att komma dit. Men hvis du förväntar dig att det är någon andra som ska fixa det, hvis det är upp till någon andra att göra något för att du ska få gjort det du ska, ja, då uteblir ju motivationen. Ikke sant? Så vi kan förstå hur viktigt det är att faktiskt ta ansvar för egna känslor, egna handlingar och allt utifrån detta med dopamin, för dopaminet frigörs inte där när det är någon andra som ska göra för jobben för dig. Det frigörs när du ska göra jobben själv. Och dopamin är helt essentiellt för att du ska ha energi och motivation och livsgnist.
Det var väldigt, väldigt bra. Jag gillar det lite så att man har ansvar för sin egen lycka. Det är bara man själv som kan. Och jag tycker nog folk är jättejobbiga att höra. För då liksom, oj, är det mitt fel att jag inte är lycklig? Alltså, ja, oftast så är det.
Ja, och så är det ju sån, okej, det är ju för att vi inte har lärt detta på skolan, liksom. Den kunskapen är ju ute i samhället, och det är också därför jag skrev boken, för jag är sån, det här tränger alla att lära, så jag måste få det ut. Så det är bakgrunden för boken, men vi är ju sån, liksom, jag snackade med en här nyligen, och hon bara, ja, nej, jag har ju fått mig man och nu är jag äntligen blivit gravid, men jag är ju inte lycklig. Nu borde jag ju varit lycklig för jag är gravid och har fått mig kärsta, så jag bara, men hör nu här, det är inte det som ska göra dig lycklig. Du kan inte lägga lyckan i deras händer, det är du som måste finna dig själv, och det kan höras lite fort ut och mycket ansvar på dina skuldre, men hvis du då liksom går tillbaka och hör på episoden en gång till, det vi har snackat om här nu, jag tror att det är lurt att höra på den igen för det är min information. Lyckan finner du när du tar ansvar själv, när du sätter ett mål som är baserat på det som är meningsfullt för dig, och när du samtidigt också klarar att vara tacknämlig och till stede här och nu. Klart att det är lite fler ingredienser, hvis du har lav självkänsla och liksom sliter med massa inre grejer, så är det grejt att rydda upp i det också, men sån på generell basis, hvis du har drivkraften på väg mot något, så har du dopaminet samtidigt med tillstedeværelsen. Och du tar ansvar för ditt eget liv och inte förväntar att det är kärsten din eller barna din eller chefen din eller värre eller trafiken som ska göra dig lycklig eller som gör dig lycklig. Hvis det är du själv som bara finner dig på insidan, är du väldigt, väldigt gott på väg. Och så är det viktigt att huska på att det är en process. Det är inte så att vi bara fixar det på en dag, och det tar tid att ändra tankesättet runt detta, för hvis vi inte har lärt någon mental träning, så är tankarna väldigt ofta fokuserade på det som är okonstruktivt, det som inte hjälper oss då. Så det tar tid att ändra detta, det är en process.
Och sen bara en sista, nu fick jag en annan kanske spår ut igen. Det här att, okej, okay, sitter vi i västvärlden och pratar om det här, så tänker jag, okej, okay, vi är privilegierade för att vi kan se på vad vår motivation är. Jag tänker det också då att när man ser på vissa som är väldigt lyckliga och har det väldigt bra, det är ju ofta människor som lever ganska primitivt. Så det måste ju inte vara bara de här rika, eller det kanske är vi som har det tuffast, för vi har mest stimuli, vi har mest av det negativa runt oss. Så vi måste jobba kanske hårdare för att få det till. Så det kanske också är fint att lyfta fram att det här är inte någonting som bara de som är mor i västvärlden har privilegierat till att jobba med. Det kanske är enklare för en person som lever primitivt, som då inte har så mycket stimuli, att se tacksamhet i det enkla och lilla som
händer. Absolut, jag är med.
Okej. Ja, det är kanske bra att runda. Men är du nöjd med, fick du ut det du ville ha sagt?
Ja, jag syns vi har varit inom väldigt mycket fint där.
Ja, det tycker jag också. Nej, men tack, jag fick nya insikter och allt är fint och sånt. För vissa saker så kanske man förstår innerst inne, när man hör det så är det väldigt logiskt också. Det är fint att bara få liksom lyft fram det och bli påmind och liksom, och lite ny kunskap också såklart. Så ja, jättebra. Tack för en bra samtal.
Väldigt hyggligt.
Då ser vi tillbaka nästa vecka, så hoppas att vi kan toppa det här också med någonting som också är spännande. Men det får ni veta mer om då. Så tack och hej! Tack för att du satt av tid att lyssna vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av, kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår Instagram-konto, är lättast, direkt meddelande där. Fantastisk Halsa är ett ord. Eller så kan du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com. Tack! Thank you.